P3, Sveriges Radio.
Paris, 26 december 1792. 2 veckor har gått sedan hennes vagn åkte in genom Paris stadsportar, och sedan dess har hon mer eller mindre levt isolerad i det där stora huset tillsammans med några tjänare som hon med sin rostiga franska inte riktigt lyckats kommunicera med. Huvudet känns tjockt av en förkylning som hon dragit på sig under resan. Men idag när hon vaknade kände hon att det var något särskilt med stämningen. Tjänarna har tisslat och tasslat och verkar tagna av en alldeles särskild anspänning. Och hon vet varför. När klockan slår 9 klättrar hon tillsammans med resten av huset upp till vinden och spejar ut. Gatorna ligger öde, men när hon skärper blicken upptäcker hon att människor överallt står tysta och kikar ut genom spjälorna på sina stängda fönsterluckor. Men ur tystnaden hörs plötsligt en trumvirvel och så småningom rasslet av en häst och vagn. Och nu ser hon honom. Den störtade kungen, Ludvig den 16. Skyddad av vakter ur nationalgardet sitter han på en enkel bänk i en öppen vagn på väg från fängelset i Temple för att ställa sin förrätta i nationalkonventet. Stämningen är spöklik, och när Mary lägger sig på kvällen vågar hon inte blåsa ut sitt ljus.
Det här är berättelsen om Mary Wollstonecraft, banbrytande tänkare som med lika stort mod tog sig an revolutioner, tidens gubbvälde och himlastormande kärlekshistorier. En modern kvinna i en omodern tid som hon fick lämna allt för tidigt.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Författaren Mary Wollstonecraft har ensam korsat Engelska kanalen och rest rakt in i revolutionens Paris. Samtidigt som de flesta andra av hennes landsmän flyr hals över huvud åt andra hållet. För det är december år 1792 och den franska revolutionens allra blodigaste period är på väg att ta sin början. Den som ska komma att kallas för skräckväldet. Dessutom är ett krig på gång mellan England och Frankrike, vilket gör att det är extra farligt att vara en ensam engelsk kvinna i stan. Bakom sig lämnar den 33-åriga Mary Wollstonecraft ett liv i Londons intellektuella kretsar, där hon är en känd skribent och debattör. Hon lämnar också en olycklig kärlekshistoria som inte alls gått som hon velat. Om hon bara visste vad som nu ligger framför henne. Ett nytt kapitel i hennes liv är på väg att börja. Och det är ett kapitel som kommer innehålla passionerad kärlek, moderskap, förtvivlan, stora äventyr och hårt arbete. Men klockan tickar. Mary har bara 4 år kvar att leva. Egentligen finns det ingenting i Mary Wollstonecrafts bakgrund som talar för att hon ska bli en av sin tids mest kända kvinnor och leva ett högst normbrytande liv. Hon föds år 1759 i England och är näst äldst i en syskonskara på 7 barn. Och barndomshemmet är inte någon lycklig plats.
Hon hörde inte till de socialt privilegierade. Hon var inte adlig, hade inga rika föräldrar. Faktiskt inte heller någon förstående far eller ömsint mor som värnade om henne.
Det här är Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet.
Ekonomin var hela tiden på väg neråt och fadern gjorde en massa olyckliga affärer och blev allt mer alkoholiserad. Så hon har inget särskilt stöd i hemmet, utan hon får söka efter bildning och kontakter i andra familjer. Låna böcker och läsa och skaffa sig vänner och söka möjligheter till ett bättre liv på det sättet.
Mary kommer från den engelska medelklassen och de enda förväntningarna som finns på henne är att gifta sig och skaffa barn. Men hon har helt andra planer.
Ja, Mary Wollstonecraft tycks tidigt ha bestämt sig för att det är självständighet hon strävar efter. Så hon provar nästan alla möjligheter som står öppna för en medelklasskvinna som inte vill prostituera sig i alla fall.
Så vad kan hon då göra? Ja, det finns några valmöjligheter, även om de inte är många. Man kan bli sällskapsdam, man kan jobba som guvernant i en familj, eller så kan man bli lärare. Mary kastar sig över de möjligheter som bjuds. Sitt första jobb tar hon redan som 19-åring. Och när hon är 25 startar hon en skola för flickor tillsammans med sina 2 yngre systrar och sin bästa vän, Fanny Blood.
Mary beundrade Fanny Blood. Hon var lite äldre och kanske också lite mer bildad. Och hon levde ett lugnt familjeliv. Det var tillsammans med den familjen som Mary försökte sig på att bli hemsömmerska medan hon planerade för ett framtida och mer intressant liv tillsammans med Fanny. Jag tror att Mary delade 1700-talets stora intresse för vänskapen som sådan och kunde tänka sig att bygga sitt liv på vänskap.
De utvecklar en relation som kommer prägla resten av Marys liv. Men vänskapen kommer få ett tragiskt slut. Att starta en skola är framförallt ett sätt att försörja sig. Men utbildning, och framförallt flickors utbildning, är för Mary också ett sätt att förändra världen.
Skolan som hon startade var lite experimentell och låg i ett område där många radikala och fritänkande personer bodde. De uppskattade hennes idéer, de uppmuntrade hennes intellektuella intressen och de rekommenderade folk att skicka sina barn till hennes skola, så det gick rätt bra.
Så trots de snåla möjligheter som finns för en kvinna att försörja sig, verkar det ändå som att Mary är på god väg att skapa sig det liv hon har drömt om. Hon är med sin Fanny, den hon älskar mest i världen, och hon lever som hon alltid velat, självständigt. Men den lyckan är på väg att ryckas ifrån henne. För Fanny lämnar plötsligt skolan för att gifta sig. Hon lämnar inte bara skolan, utan även landet. Fannys blivande man driver nämligen affärer från Lissabon, och hon följer honom dit för att börja ett nytt liv. Trots att det krossar Marys hjärta att förlora sin vän, så tycker hon att det är bra att Fanny åker. Fanny har nämligen lite vacklande hälsa och har oroväckande nog hostat blod i flera månader. Mary tror att Portugals varma klimat kan vara räddningen för Fanny. Hon kunde inte ha mer fel. Det dröjer inte länge innan brevet med beskedet kommer. Det som Mary både väntat och fruktat. Fanny är gravid. Och en graviditet och förlossning innebär livsfara även för friska kvinnor på den här tiden. Framförallt för att läkare inte har lärt sig att de ska tvätta sina händer innan de gräver i kvinnors underliv. Kunskapen om bakterier är nästan ett sekel bort. Mary bestämmer sig resolut för att åka till Portugal för att ta hand om Fanny. Hon lämnar sina systrar och ser efter skolan och hoppar på ett skepp mot Lissabon. 13 dagar tar resan och när hon stiger i land har Fannys förlossning redan startat. Mary hinner fram och är med när Fannys son föds. Men glädjen över det nya livet övergår snart i förtvivlan.
Lissabon, 29 november 1785. Mary sitter som förstenad när hon förstår vad som har hänt. Fannys raspiga, ansträngda andetag har plötsligt upphört. Tystnaden i rummet är öronbedövande. I 7 dagar har Mary vakat vid sin väns sida, baddat hennes panna, bett förtvivlade böner och sett hopp i minsta förbättring av hennes hälsa. Men nu är allt hopp förbi. Genom dörren som står på glänt hörs plötsligt små ljud. Det är den lilla William som är med sin amma i ett av rummen i närheten. Barnet lyckas inte få grepp om mammans bröst och skriker därför av frustration och hunger. Ovanför Marys huvud hörs fotsteg från Fannys man som oroligt vankar omkring på sitt kontor. Mary borde ropa på någon av dem, men sitter tyst. Bara en liten stund till vill hon vara helt ensam med sin vän. Genom tårarna som rinner ner för hennes kinder tittar hon på Fannys ansikte och möter de välbekanta dragen som hon lärt känna så väl. Hennes förtvivlan växer när hon inser att hon aldrig mer kommer få möta dem levande. Aldrig få höra hennes mjuka röst. Hon lutar sig fram och sluter Fannys ögonlock. Från ett syskrin som står i rummet plockar Mary fram en sax och klipper en lock från Fannys hår som hon kommer bära i en ring. Sen gör hon en kraftansträngning för att meddela Fannys man att nu är det över.
Fanny har mött ett öde som hon delar med oräkneliga kvinnor före henne. Att dö i barnsäng. Och i Marys liv kommer den här historien att upprepa sig. Men också påverka hennes livsval.
Framförallt får hon ju ännu ett exempel på vilka katastrofala konsekvenser ett traditionellt kvinnoliv kan få. Och naturligtvis är ännu ett exempel på att familj och barn inte automatiskt ger kvinnor en lycklig framtid.
Förlusten gör Mary bedövad av sorg. Men den kommer också knuffa hennes liv i en ny riktning. Förkrossad åker hon tillbaka till England. Där har det gått ut för hennes skola under tiden hon varit borta. Eleverna har börjat droppa av och skolan kan inte längre betala sina räkningar. Kollapsen närmar sig, men Mary märker att hon faktiskt inte bryr sig särskilt mycket. Skolan var ju till stor del ett sätt att kunna leva ett liv tillsammans med Fanny. Nu när hon är död är Marys engagemang som bortblåst. Hon är en skugga av den energiska och idérika unga kvinna hon var när skolan öppnades. Nu, 26 år gammal, känner sig Mary Wollstonecraft istället deprimerad och vilsen i livet. Men så tar allt en ny vändning. Som ett sätt för henne att komma ur den förstelnande sorgen bestämmer sig Mary för att skriva ner sina idéer om att utbilda och uppfostra flickor. Och medan hon skriver förändras sorgen till handlingskraft. Inom bara några veckor har hon producerat sitt första verk. En milstolpe i Marys liv är passerad.
Den här Thoughts on the Education of Daughters, som boken heter på engelska, det är faktiskt en ganska intressant skrift som naturligtvis bygger på hennes praktiska erfarenheter, men också säger en hel del om hennes syn på livet. Hon talar mycket om att utveckla förnuftet, men också känslan och fantasin. Hon lyfter fram hur viktigt det är att barn får lära sig att uttrycka sig själva, formulera sina egna tankar och känslor. Och hon vill också att de tidigt ska komma i kontakt med estetiska upplevelser, och framförallt läsning ser hon som grundläggande för all utveckling överhuvudtaget.
Tanken på Fannys öde äggar Marys skrivande. Om Fanny hade haft bättre möjligheter att försörja sig hade hon kanske inte känt att hon var tvungen att gifta sig. Och då hade hon ju fortfarande varit vid liv. Eldad av orättvisan i hur Fannys liv slutade känner Mary sin energi återvända. Det är fan i mig inte rätt att hon och hennes medsystrar har så få alternativ i livet. Det är inte bra för någon. Inte för kvinnor och inte för världen. Det är radikala tankar som hon sätter på pränt. Och manuset hamnar hos en modig förläggare. Det ligger i tiden att prata om uppfostran. Och både Marys sätt att skriva och hennes tankar är något helt nytt. Helt plötsligt sitter Mary Wollstonecraft på ett förlagskontor i London och diskuterar utgivningsdatum för sin bok. Dörrarna har öppnats för henne och ett annat liv blivit möjligt. Tänk om hon kan tjäna pengar på att skriva.
Författarlivet erbjuder mycket av det som hon längtar efter mest. Kanske i första hand självständigheten, friheten och pengarna.
Dörren står på glänt till drömlivet. Men Mary vågar inte riktigt lita på att det ska gå vägen. Hon tar en vända som guvernant hos en adelsfamilj på Irland. Men när hon får sparken från det jobbet tolkar hon det som att hennes öde är bestämt. Hon packar sin väska och reser till London. Och i augusti 1787 anländer den 28-åriga Mary Wollstonecraft till en stad där industrialiseringen fortfarande är i sin linda. Om bara några årtionden kommer kolkraften att ha slagit igenom på bred front och London kommer täckas av fabrikernas smog. Men när Mary nu kliver fram i stans kullerstensbelagda gränder får man ännu inte sotlunga av att andas Londonluften. Fast det betyder inte att det är rent och fint i stan. Något system för sophämtning finns inte. Hushåll skräps längs rakt ut på gatan. Och innehållet i stadsbornas potter lika så. Som fotgängare får man hålla koll på fötterna om man inte bokstavligen vill råka trampa i andras skit. Stan är dessutom tyngd av stor fattigdom och gatorna domineras av kriminalitet och prostitution. Men trots allt det hotfulla och obehagliga pirrar det i Marys bröst. Ett nytt liv är på väg att börja. En sommarhet dag, efter att ha kämpat sig genom trängseln på gatorna, står hon med alla sina jordiska tillhörigheter utanför ett hus vid St. Paul's Churchyard nummer 72. Innanför dörrarna väntar hennes förläggare och hennes framtid. När Mary kliver ut från förlaget har det nya livet börjat. Och det rullar på fort. Bara ett år senare har hon en yrkeskarriär som skribent. Hon skriver på en roman och jobbar som kritiker och översättare. Dessutom har hon fått ett helt gäng nya kompisar som består av Londons konstnärliga och intellektuella elit. Och hon har hamnat på helt rätt plats för att utvecklas som tänkare och författare. 1700-talets London är centrum för det nya heta. Upplysningen.
Det som Mary Wollstonecraft fäste sig vid när det gällde upplysningen, det tror jag var associationerna till att sprida ljus och nya kunskaper. Naturligtvis att frigöra sig från fördomar och konventioner. I Amerika, i den nya världen, så hade de här mänskliga rättigheterna formulerats som politiska mål. Och hos många i Europa och i England så väckte det tankar på möjligheten av förändring och tro på en bättre värld.
Mary Wollstonecraft börjar göra sig ett namn i Londons intellektuella kretsar. Och så träffar hon sin första stora kärlek. Blir stört förälskad. Men oturligt nog är föremålet för hennes kärlek, en 18 år äldre konstnär, upptagen. Han har precis gift sig med sin modell.
Hon hävdar att det är en fullt ärbar passion som hon har, även om han är nygift. Och hon tänker sig att de skulle kunna vara tillsammans alla tre. Så hon är rätt så oskuldsfull i sitt förhållande till sexualitet, får man väl säga. Hon vägrar absolut att se något fel med sina egna ömma känslor. Ibland säger hon att det är det intellektuella utbytet som hon bryr sig om. Men hon tänker sig först att det skulle kunna vara någon slags platonisk kärlek, men hon erkänner till slut att det antagligen inte kommer att fungera för hennes del.
Och samtidigt som Mary hanterar både sin spirande karriär och sin olyckliga kärlek händer något på andra sidan kanalen. Något som kommer bli helt avgörande för både Europas historia och Marys liv.
Paris, 14 juli 1789. Kommandant Delaunay har gått upp på taket för att kunna titta ut och försöka bedöma storleken på den folksamling som forcerat vindbryggan och tagit sig in på Bastiljens inre borggård. Det måste vara flera hundra personer som står där och skanderar slagord, och alla har de tillhyggen i händerna. Yxor, högafflar, knivar. Det de vill är att få tillgång till det krutförråd som finns i fästningen och att fångarna som sitter inspärrade ska släppas. Delaunay har från början vägrat gå med på deras krav, men nu börjar situationen kännas ohållbar. Hans vakter, ett 80-tal pensionerade soldater, börjar också bli väldigt nervösa. Plötsligt hörs skott. Vakterna har dragit vapen, men det avskräcker inte folkmassan som nu istället trappar upp sina försök att storma fästningen och kalabaliken utbryter. Kommandanten inser att enda utvägen är att kapitulera och försöka rädda sig själva. Men det är för sent. Delaunay kommer inte komma levande ur det här. Några timmar senare sitter hans avhuggna huvud på en pik som paraderas runt på Paris gator. Och nu kan ingen missa budskapet. Bastiljen har fallit. Revolutionen har kommit.
Det har sedan ett tag tillbaka mullrat i de franska folklagren, och missnöjet med det kungliga enväldet har växt. Upplysningens idéer om demokrati och mänskliga rättigheter har börjat spridas. Inspirerad av Amerika, där folket har sagt tack och adjö till den engelska kungen och helt enkelt gjort revolution. Varför skulle man inte kunna göra så också på andra ställen? Som lök på laxen drabbas Frankrike av missväxt i slutet av 1780-talet, och svälten plågar befolkningen. Kort sagt är landet en krutdurk av folklig ilska som i första hand riktas mot kungen, Ludvig den 16:e, och hans drottning Marie Antoinette. Och när Bastiljen i Paris stormas den 14 juli år 1789 är revolutionen med stort R ett faktum. Nyheten om den här dramatiska händelseutvecklingen når förstås snabbt över till andra sidan Engelska kanalen.
De intellektuella i England, i alla fall många av dem, var inledningsvis positivt inställda till den franska revolutionen. Framförallt naturligtvis till dess ideal, frihet, jämlikhet och broderskap och så. Mary tillhörde helt klart de som var mycket positiva.
En som ser med avsmak på det som nu håller på att hända i Frankrike är den person som senare ska komma att kallas för konservatismens fader, Edmund Burke. Han förfäras över utvecklingen i Frankrike och kritiserar med vass penna revolutionen. Mary Wollstonecraft läser hans text, och något väcks i henne. Något hon burit på länge, tankar om samhällets orättvisor. Hon håller inte med, vässar sin egen penna och ger Burke svar på tal.
Mary Wollstonecrafts Vindication of the Rights of Men handlar ju inte specifikt om män så, utan om människan i allmänhet och om de principer som livet enligt Mary Wollstonecraft bör inrättas efter. Men man kan också faktiskt se vilka manstyper hon uppskattar och vilka hon föraktar. Hon ogillar till exempel alla som kan förknippas med den gamla regimen i Frankrike. Hovmän, högre militärer och aristokrater. Men hon gillar inte heller den moderna, säg salongslejonen som bara tänker på att briljera på ytan. Och absolut inte den nya tidens stora män som bygger sin självkänsla på att vara rika och samla pengar på hög.
Den här skriften sätter henne på kartan på riktigt. Nu är hon inte bara en skribent utan också en politisk tänkare. Plötsligt är hon ett namn på allas läppar. Hon blir både sågad och hyllad. Och som vi vet är all PR bra PR. Uppmärksamheten gör texten till en försäljningssuccé. Mary drar in mer pengar och med dem piffar hon upp sitt bohag lite, adopterar en katt och flyttar till en större lägenhet. Och där planerar hon sitt nästa steg. För nu är hon på väg mot det som ska göra henne till en av sin tids viktigaste filosofer och skriva in henne i historieböckerna. En av upplysningstidens allra största kändisar heter Jean-Jacques Rousseau. Hans kritik av religionen och idéer om demokrati gör att han blir lite av en idol för den radikala krets som Mary hänger i. Ett verk som gör stort intryck på Mary är hans bok om barnuppfostran, Emile. I den skriver Rousseau hur viktigt det är att uppfostra barn till fria, tänkande varelser. Något Mary också skriver under på. Men Rousseau har en twist på sin filosofi. Den gäller bara pojkar.
Hon blir verkligen mycket besviken på Rousseau, som hon annars uppskattat mycket. Men när han så tydligt ger kvinnor helt andra ideal än männen och inte låter dem göra något annat i världen egentligen än att vara männen till lags på alla möjliga sätt, eller möjligen manipulera dem med sexualiteten som vapen, då blir hon verkligen upprörd.
Mary vässar sin penna igen. Och 1792 har hon samlat sina tankar och publicerar det verk som blir en av feminismens grundstenar. Till försvar för kvinnans rättigheter.
Det är den första stora filosofiska traktaten om kvinnans rättigheter som är skriven av en kvinna. Texten är full av allt som hon vill ha sagt. Om livet, världen, historien, samtiden, framtiden, familjen, barnen, männen och kvinnorna. Hon bygger helt klart på upplysningens betoning av förnuft och erfarenhet. Och hur mycket miljön med uppfostran och utbildning betyder för samhället i stort och för människorna som växer upp där. Och det hon vill komma fram till, det är att allt detta goda, det måste också bli verklighet för kvinnorna.
Nu är Mary Wollstonecraft en framgångsrik politisk teoretiker. Hon har lyckats nå förbluffande framgång i sitt yrkesliv, men privat tycker hon att hon har misslyckats totalt. Och nu vid 33 års ålder behöver hon en förändring. Så hon bestämmer sig för att dra. Och hon åker inte vart som helst. Frankrikes huvudstad Paris är redan på 1700-talet känd som en av världens vackraste städer. Men nu är den ärrad av revolutionen. Statyer av kungligheter har rivits ner och lämnat efter sig tomma pedestaler och högar av marmorkross. Och spår av våldet finns överallt. Järnräcken har ryckts ner från fönster för att göras till pikar som används till vapen. Stan känns nästan som en krigszon. Det är mitten av december när Marys vagn rullar in genom Paris stadsportar. Väl framme vid huset i Marais-kvarteren där hon ska bo upptäcker hon att hennes värdpar tillfälligt lämnat stan. Mary som blivit förkyld under resan känner sig ensam i det stora huset och saknar sin katt. När hon äntligen vågar sig hemifrån för att utforska stan blir hon inte imponerad. Precis som i London så slänger invånarna sina sopor rakt ut genom fönstret. Men i London finns ändå fler trottoarer och fler parker där en fotgängare kan ta skydd. Trafiken som består av vagnar och kärror dragna av hästar är en ständig fara. Och det enda Mary kan göra om en gata blir för trång är att trycka upp sig mot husväggarna och hoppas på att inte bli trampad på av hästens hovar. London har vid den här tiden fått ett system med gatlampor, stolpar med oljelampor. Men Paris är mörklagt efter att solen har gått ner. Att räkna ut datum och tid är också en utmaning. Revolutionsledarna har nämligen ändrat både kalendern och tiden för att de bättre ska spegla det samhälle som de vill skapa. En vecka är nu 10 dagar lång och även om ett år fortfarande består av 12 månader är varje månad indelad i 3 revolutionära veckor. Dagarna är inte heller längre 24 timmar utan består istället av 10 väldigt långa timmar. Högst förvirrande. Man kan gissa att Mary känner sig bortkommen. Helt ensam har hon alltså åkt rakt in i ett land som befinner sig i akut och blodig kris och nationell omstörtning. Vad är det egentligen som lockar i Paris?
Ja, det är ju i Paris det händer. Det är där världshistorien skapas. Det vet hon och det vet alla andra också. Dessutom är ju Paris en stad som länge har lockat med sina filosofer och sitt salongsliv där kvinnor också kan spela en viktig roll. Mary Wollstonecraft hade också vänner att besöka och nya bekantskaper att hoppas på.
Efter några ensamma veckor kommer till slut hennes värdar tillbaka till Paris. Och med dem öppnar sig stan för henne. Och pö om pö hittar hon ett nytt sammanhang. Hon blir plötsligt uppvaktad av män. Hon får komplimanger och blir inbjuden till fester, föreställningar och middagar. Något hon inte är van vid hemma i England. Men det visar vilken annan miljö Paris är jämfört med England, där hennes sätt ofta skrämt iväg män.
Ja, Mary Wollstonecraft var en känd och eftersökt kvinna i Paris salongen vid den här tiden. Hennes bok hade nyligen blivit översatt och ja, hon var känd som en intressant person. En ung greve som hon träffar där kallar henne för den noblaste, renaste och djupast tänkande kvinna jag någonsin träffat.
Och det finns en person som särskilt märker av hennes lyskraft.
Det är en sån där magisk kväll när man märker att den gråa vintern i Paris slutligen har gett vika för våren. Genom ett fönster anas kastanjeträd i full blom och lyssnar man noggrant hör man fågelkvitter. Men det är det ingen som gör, för festen som pågår har gått in i sin mest uppslukande fas. Skratten är allt högre, debatterna hetsigare och blickarna som kastas allt mer vågade. Och Mary dras med i stämningen och hamnar i en eldig diskussion om revolutionens framtid. Hon slänger käft, drar skämt och briljerar med genomtänkta analyser. Ikväll känner hon sig på topp, trots att hennes klänning är svettig och hennes hår på väg att falla ur den uppnålade frisyren. Och hon märker inte mannen, en lång, snygg amerikan, som från andra sidan rummet står och betraktar henne. Hon verkar så annorlunda från alla andra kvinnor han har träffat, tänker han. Och han har ändå träffat många. Och i det ögonblicket bestämmer han att han ska göra henne till sin.
Om Mary visste vad den här mannen ska innebära för hennes liv hade hon nog lagt benen på ryggen. För trots sin charmiga uppsyn är han inget annat än en vandrande katastrof. Ganska snart börjar han uppvakta henne. Och trots att Mary inte noterar honom första gången får han andra män i hennes närhet att blekna i jämförelse. Vem är den här mannen?
Det var en amerikan som hette Gilbert Imlay som hon träffade. Han verkar ha varit en charmig äventyrare som gjorde rätt skumma affärer både i Amerika och i Europa. När de träffades så gjorde han anspråk på att ha deltagit i det amerikanska frihetskriget och känna George Washington. Och i Paris sa han att han skulle fungera som ett diplomatiskt sändebud.
Mary blir totalt och huvudlöst förälskad. Och för första gången i sitt liv känner hon sig på riktigt älskad tillbaka. Några veckor in i deras kärlekshistoria går de för första gången tillsammans hem till hans lägenhet i Saint-Germain. Och där blir Mary, 34 år gammal, av med oskulden. Äntligen, kanske hon i efterhand tänker. För nu får hon nämligen upp ögonen för en ny dimension av kärleken.
I hennes tidigare skrifter så tycks hennes ideal vara ett kamratäktenskap som bygger på jämlik vänskap snarare än erotisk passion. För hon tänker sig, eller misstänker i alla fall, att det kommer att tysta allt förnuft, och det har hon kanske rätt i. Men nu tycks hon bara vara lycklig och gilla allt hon upplever tillsammans med Gilbert Imlay.
Deras kärleksrelation är av en ny sort, känner Mary. Den är ett förhållande mellan en man och en kvinna som är jämlikar. Nu drömmer hon om att få 5-6 barn och leva med Gilbert i Amerika. Men hennes drömmar kommer att bli brutalt krossade. Mary och Gilbert är officiellt ett par, men de gifter sig inte. Han vill behålla sin frihet och hon är ju inte heller ett fan av äktenskapet.
Hennes motstånd mot äktenskapet som institution är både principiellt och personligt. Hon har ju aldrig siktat på ett konventionellt familjeliv. Och lagstiftningen i England på den tiden och lång tid framöver var förfärlig för en kvinna. En kvinna som gifte sig förlorade nästan all självständighet. Absolut ingen myndighet. Hon hade ingen rätt till sin inkomst, ingen rätt till sin eventuella förmögenhet. Hon kunde inte äga fastigheter. Om hon ville skiljas fick hon inte heller behålla sina barn.
Men hon registrerar sig trots allt som hans fru på den amerikanska ambassaden. Det gör hon för att hon som fru till en amerikan enklare kan flyga under radarn. För brittiska medborgare lever plötsligt väldigt farligt i Frankrike. Hennes hemland har förklarat krig mot Frankrike och det gör ju henne automatiskt till fiende. Dessutom har det allra blodigaste kapitlet i landets historia dragit igång. Skräckväldet.
Paris, juni 1793. Folket som har samlats vet vad som väntar. Och nu rullar vagnarna med de dömda in på torget. Giljotinens klinga blänker i solskenet. Brutna, skräckslagna människor, eller människor som fortfarande visar upp ett stoiskt lugn. Alla kommer de strax att möta samma öde. På första bänkraden sitter som vanligt en grupp marknadskvinnor, trikotöserna, som med stickning i knät följer avrättningarna uppmärksamt. Fram till alldeles nyligen var de viktiga revolutionärer. Men den nya regimen har tagit ifrån dem all makt, så nu sitter de istället här som åskådare. Det första namnet läses upp och man lyssnar med ett öra på domslutet. Strumpstickorna fortsätter att klirra. Mannen som ska dömas kliver ur vagnen, men väl på marken blir hans kropp som förstenad av dödsskräck. Benen rör sig inte trots att en av vakterna bryskt knuffar honom i ryggen. Skrikande blir han istället buren upp för stegen som leder till giljotinen, medan hans kropp krumbuktar sig av hopplöst motstånd. När hans huvud placeras i giljotinens fördjupning blir folkmassan alldeles tyst. Man håller andan. Trikotöserna låter stickningen vila i knät. Sen sliter böden loss den kil som håller fast giljotinens vassa blad och bilen faller. Huvudet ramlar som en tung frukt ner i en korg bredvid. Sen ropas nästa namn ut. Om marknadskvinnorna återgår till stickandet.
Giljotinen är, hur konstigt den kan låta, en symbol för revolutionärernas jämlikhetstanke. Tidigare har de som dömts till döden avrättats på utstuderat plågsamma sätt. Tillhörde man de undre klasserna kunde man råka ut för rådbråkning, där den dömda långsamt fick alla ben i kroppen krossade. För vissa brott kunde man dömas till kvartering, att armar och ben bands fast i hästar som slet sönder kroppen i 4 stycken. Aristokrater avrättades mer skonsamt. Men nu ska alla möta döden på ett effektivt och humant sätt, i den smärtfria och millisekundsnabba giljotinen. Och det är många som ska möta döden. För att fler åskådare ska få plats har giljotinen flyttats till det stora torg som har döpts om till Place de la Révolution i slutet av paradgatan Champs-Élysées. Men vi stannar lite här för att få grepp om vad som egentligen händer i Paris. Stormningen av Bastiljen ledde ju inte till att monarkin automatiskt avskaffades. Däremot inrättades en nationalförsamling som skulle ge folket något mer makt och kungen något mindre. Men sakta men säkert radikaliseras revolutionen. År 1792 utropas Frankrike till republik och kungafamiljen sätts i förvar. Och efter flera maktstrider sitter nu en av de allra mest fundamentalistiska revolutionärerna vid makten. Maximilien de Robespierre.
Robespierre, han fick nästan absolut makt i revolutionens slutskede. Och det är han som, mycket medvetet får man nog säga, står bakom det som man brukar kalla för skräckväldet. Och vissa placerar honom bland historiens bödlar tillsammans med Hitler och Stalin.
Och med honom tar en ny era vid. Nu är det inte bara överklassen som löper risk att fängslas och mördas. Nu bankas det på vanliga människors dörrar mitt i natten. Varje person som vågar ha en avvikande åsikt, eller bara anses ha det, lever under hot. Barn, makar och fruar får se sina familjemedlemmar släpas till fängelset, där de efter en parodi på en rättegång förs till giljotinen. För parisarna blir bödelskärrorna snart ett vanligt inslag i gatutrafiken. En dag när Mary är på väg till ett ärende och promenerar genom stan halkar hennes fot till på en gatsten. Hon tittar ner och på sin sko ser hon blod. Färskt blod som lämnas av de senaste offren för giljotinens klinga och nu färgar marken röd. Hennes puls går upp och av ren reflex skriker hon till av fasa över det hon ser. Men en annan förbipasserande uppmanar henne att hålla tyst och skynda sig därifrån. För att uttrycka minsta kritik mot regimen är förknippat med livsfara och angivarna finns överallt. Mitt i det här revolutionskaoset upplever kanske Mary ändå de lyckligaste månaderna i sitt liv. Nyförälskad i någon som älskar henne tillbaka. Men börjar inte redan nu märkas att Gilbert Imlay kanske inte är helt rätt för en kvinna som Mary?
Gilbert Imlay, han hade ett rykte om sig att vara kvinnotjusare. Det visste Mary Wollstonecraft mer än väl. Han var inte känd som en trogen älskare med sikte på ett stillsamt familjeliv. Och sedan till slut så rubbas naturligtvis jämlikheten mellan två älskande om den enas intresse är större än den andras. Och det visar sig snart vara fallet.
Gilbert sticker från Paris för att ta hand om några affärer i en annan stad. De är fortfarande ett par, men Mary är åter ensam i huvudstaden. Det här var inte det hon hade fantiserat om under den lyckliga kärlekssommaren. Dessutom börjar hon känna sig yr och illamående. Och det går upp för henne att den där nyupptäckta sexgrejen har fått konsekvenser. För vare sig sexualupplysning eller preventivmedel har hon inte fått något större genomslag på den här tiden.
Det fanns i alla fall kondomer på 1700-talet. En del av siden, en del av djurtarmar. Men det berodde ju då förstås på om männen behagade använda dem. Så annars var kvinnorna hänvisade till att räkna dagar i menstruationscykeln. Vilket Mary Wollstonecraft gör, åtminstone senare i livet. Men ja, det kan lätt bli fel. Jag tror att det var en överraskning för henne att hon blev gravid. Men det, ja, hon kastades ju in i det här förhållandet utan förbehåll, får man väl säga.
Marys personliga drama överskuggas samtidigt av händelseutvecklingen i Paris. Våldet trappas upp ytterligare och många av Marys engelska vänner fängslas av revolutionärerna. Och när Storbritannien vinner ett viktigt slag över Frankrike blir de franska myndigheterna ännu mer sugna på att bura in de brittiska medborgare som finns kvar i landet. Jakten inleds. Robespierres hemliga polis rör sig genom stan, sparkar in dörrar och arresterar människor på öppen gata. Och efter 4 dagar sitter 250 brittiska män och kvinnor tillfångatagna i Luxemburgpalatset, som revolutionärerna gjort om till fängelse. Platsen ligger bara ett stenkast från Marys hem. Men nu lönar det sig att vara registrerad som hustru till amerikanen Gilbert Imlay. Mary klarar sig oskadd undan jakten. Och den 16 oktober år 1793 rullar bödelskärran med Marie Antoinette in på Place de la Révolution. Frankrikes för detta drottning som anklagats för sin extravagans är nu blek och mager, klädd i en enkel vit klänning. Med bakbundna händer går hon fram till giljotinen. När bilarna fallit lyfter böden upp hennes avhuggna huvud och visar triumferande upp det för massan av människor som samlats för att se henne möta döden.
När hon har levt i Frankrike ett tag och sett vad som har hänt i Paris så får hon allt svårare att förena sin positiva inställning till revolutionens höga ideal. Särskilt naturligtvis om de utvidgades till att även gälla kvinnor. Men hennes optimism ställdes på mycket svåra prov vid den här tiden.
Det är nu ett år sedan Mary kom till Paris. Och även den här julen är hon ensam i stan. Hon känner sig deprimerad, både på grund av sin egen situation och läget i landet. Hennes mage går heller inte längre att dölja, något som egentligen är en riktig skandal. Hon bär ju på en oäkting. Men Mary vägrar vara något annat än stolt över barnet och bär huvudet högt när andra tisslar och tasslar om henne.
De flesta trodde nog att Mary och Gilbert Imlay var gifta. Hon använde hans namn till vardags och hon gav det också till deras barn. Men sen var det också en speciell tid. Så kallade revolutionsäktenskap utan formell vigsel var inte ovanligt. Och av vissa tror jag det uppfattades som en revolutionär handling och därför bra.
En bit in på det nya året bestämmer sig Mary för att lämna Paris och åka till Gilbert vid den franska kusten. Där inväntar de tillsammans förlossningen. Och trots att Mary sett sin bästa vän dö i barnsäng och förmodligen vet att det här är bland det farligaste man kan göra, är hon inte nervös, utan förväntansfull. Och allt går bra. Den 14 maj 1794 föds deras dotter som döps till Fanny. Och förstföderskan Mary klarar förlossningen fint. Om några år kommer Mary vara gravid igen. Men den gången kommer det inte sluta lika lyckligt. I världen utanför Marys och Gilberts rosiga babybubbla är Frankrike nu inne i slutfasen av skräckväldet. Robespierre störtas och det innebär att ett något mer normalt liv kommer tillbaka till fransmännen. Men för Mary avbryts det idylliska familjelivet som skapats. För Gilbert ger sig iväg igen. Den här gången för att ta hand om några affärer i London. Men han lovar att skicka efter henne och barnet om några månader. Mary litar på honom. Det borde hon inte ha gjort. För plötsligt finner hon sig själv ensam i den här franska hålan, omkringvankande i huset med sin bebis. Och hon ifrågasätter hela deras relation.
Gilbert Imlay då, vid sidan av sina eventuella diplomatiska uppdrag, så sysslar han uppenbarligen med rätt skumma affärer för att bli rik snabbt i revolutionens kaos. Det fanns många som försökte med det och dessutom så inledde han troligen en del nya förhållanden med andra kvinnor.
Mary fortsätter att skriva till honom och berätta gulliga historier om Fannys utveckling. Men det verkar inte locka fram några faderskänslor. Drömmen om att de ska återförenas börjar blekna. Men till slut händer det. Gilbert skriver och ber henne att komma till honom i England. Mary är överlycklig. Äntligen ska de vara tillsammans och bli en familj igen. I april reser hon med ett skepp över kanalen och kommer fram till Brighton. Under överfarten föreställer hon sig hur hon kliver av båten och springer in i Gilberts famn och hur han lycklig lyfter upp Fanny i luften. Men när de går i land med sin dotter i famnen är det tomt på kajen. Istället får hon ensam resa till London. Och när hon väl är framme är det ingen värme som möter henne där heller. Hennes älskade Gilbert har blivit en artig främling. Som visserligen säger att han tar på sig ansvaret för henne och dottern. De får bo i hans hus. Men han vill behålla sin frihet. Vad nu det betyder. Marys känsla av övergivenhet växer till förtvivlan. Plötsligt kommer också all kamp och sorg som hon upplevt inom livet i kapparna och hon kastas in i en djup depression. Så djup att hon några veckor efter sin ankomst till London, i maj 1795, försöker ta livet av sig med en överdos av laudanum, en slags smärtstillande opiumdroppar. Men Gilbert hittar henne medvetslös på sin säng och skickar efter en läkare. Läkaren tvingar Mary att kräkas upp det hon har stoppat i sig och hon räddas. Men hur ska hon nu gå vidare i sitt liv? Hur ska hon finna mening? I Marys fall kommer den i form av en uppgift. En uppgift som kommer ta henne ut på ett helt nytt äventyr. När Gilbert och Mary var i Frankrike investerade han i ett handelsfartyg med en last full med silver. Skeppet smugglades ut ur landet och planen var att sälja silvret vidare. Nu har det här fartyget på något sätt försvunnit och spåren efter silverskatten slutar i Skandinavien. Gilbert vill såklart veta vad som har hänt och få tillbaka sitt kapital. Och det blir Mary som tar på sig uppdraget att undersöka saken.
Det är väl lätt att förstå varför hon tog på sig en sån uppgift. Det var ett mysterium. Det var spännande. Det gav henne något annat nytt att göra. Det är intressantare än att vara småbarnsförälder och ensam mamma. Intresset för att resa var stort på 1700-talet. Och Skandinavien uppfattades som exotiskt och lockande. Och så hoppades hon förstås att hon skulle kunna komma närmare Imlay igen. Och kanske hoppades hon till och med att kunna få del av pengarna om hon kunde hitta dem.
Så på försommaren 1795, bara några veckor efter sitt självmordsförsök, packar Mary ihop sig själv, sin ettåring Fanny och sin barnsköterska och beger sig iväg. Efter 8 rätt jobbiga dagar till sjöss och ytterligare några strapatser kommer de slutligen fram till Göteborg, det första stoppet på resan. Det är då en stad med ungefär 17 000 invånare. Inte mycket mot London, som vid den här tiden bebos av uppåt 900 000 personer. Mary tycker att Göteborg är rent och luftigt, men hon är inte superimponerad av den svenska befolkningen. I ett brev hem till Gilbert skriver hon att hon finner en viss tröghet bland svenskarna, något hon skyller på det bistra klimatet. Och hon noterar också att kvinnornas situation inte är toppen bra.
Mary Wollstonecraft är ganska kritisk mot Sverige. Hon tycker att svenskarna äter för mycket, att de dricker för mycket sprit och att de tvättar sig för sällan. Och det hon mest ogillar är att hon tycker att de behandlar sitt tjänstefolk illa, och alldeles särskilt kvinnorna. De hjälper aldrig till med tunga lyft eller någonting sånt där. Dessutom är det tillåtet att slå dem, alltså husaga som det heter, och hon tycker att lönerna är väldigt dåliga. Men hon älskar de ljusa sommarnätterna. Och tystnaden ute i naturen, det är något som hon uppskattar mycket. Hon talar om det som sublimt. Och i slutet av resan så skriver hon att hon har fått livslusten tillbaka av den här resan.
Mary är noggrann i sitt detektivarbete efter det försvunna skeppet. Hon reser även till Norge och Köpenhamn för sina efterforskningar. Men hon går bet. Gilberts silverskatt kan hon inte hitta. Och hon får tomhänt börja återresan till England. Men det är med tungt hjärta hon åker tillbaka till London. Och väl där finns ingen tröst att få. Gilbert bor numera med sin älskarinna. Han går med på att fixa det praktiska för Mary och barnet. Men någon kärlek är det inte tal om. Mary ramlar åter ner i ett svart hål och vill inte längre leva. Hon skriver ett brev till Gilbert där hon ber honom att ta hand om dottern. Sen ger hon sig beslutsamt iväg mot floden Themsen. Det är en regnig natt och hon vandrar tills kläderna är alldeles genomblöta. Sen kastar hon sig från en av broarna, ner i flodens mörka vatten. Ett år senare vaggar en höggravid, gift kvinna pustande omkring i sitt hem och inväntar de första verkarna. Hon är misstänkt lik vår Mary Wollstonecraft. Och visst är det hon. Livslevande och lyckligt gift. Vad är det som har hänt? Mary dör alltså inte i Themsen den där olyckliga natten. Några fiskare ser henne kastas i vattnet och ror ut och räddar henne. När hon återhämtat sig börjar livet om. Hon hittar arbetsglädjen igen och hon publicerar en skildring från sin resa i Skandinavien som blir en stor försäljningssuccé. Nu kan hon återigen försörja sig själv och dottern Fanny. Och hon kan äntligen bli fri från den destruktiva kärlekshistorien med Gilbert Imlay. Men en sista gång möts de.
London, mars 1796. Hon ska precis korsa New Road när hon får syn på honom. Han är fortfarande långt borta, men hans silhuett är så välbekant att hon känner igen honom direkt. Han sitter till häst och ser fokuserat framåt, irriterad på raden av fullastade vagnar som just nu sinkar hans väg. Men plötsligt registrerar också han hennes gestalt, gör hastig halt och stiger ur sadeln. Med hästen i tyglarna går han sen fram till henne. De hälsar lite stelt på varandra och Mary tittar närskådande på honom. Mannen som orsakat henne så mycket ont. Men vändningen i magen som hon väntar på kommer inte. Och hon inser att det äntligen är över. Såret som så länge varit öppet har läkt. En sten har lyfts från hennes bröst.
Och med Gilbert ute ur bilden får Mary upp ögonen för andra personer. Och en ny kärlek börjar spira.
Bara några månader efter sen hon har avslutat sitt förhållande med Gilbert Imlay så träffar hon William Godwin, som hon har träffat förut i och för sig. Han är en mycket eftersökt ungkar i Londons litterära kretsar vid den här tiden. Och för eftervärlden känns som författare och en av den filosofiska anarkismens fäder. Så han delar Mary Wollstonecrafts politiska sympatier och är liksom hon en sträng kritiker av äktenskapet som institution.
Om hon ansträngde sig för att falla för en man som var raka motsatsen till hennes senaste olyckliga kärlek, har hon lyckats. Gilbert Imlay var en äventyrare och affärsman och inte intresserad av intellektuella diskussioner. William Godwin är filosof och politisk nörd och lever mer eller mindre för smart konversation. Alltså äntligen någon som kan matcha Marys intelligens. Relationen med Godwin är inte himla stormande passion, men det är äkta kärlek och de är varandras bästa vänner. Men trots det kommer också den här kärleken att sluta i katastrof. Ingen av dem tror egentligen på äktenskapet, Men trots det gifter de sig den 29 mars år 1797.
Ja, Mary Wollstonecraft var gravid igen och kanske satsade de i alla fall till slut på ett mer normalt familjeliv. Dessutom tror jag nog att de hade ett visst behov av att visa sin samhörighet inför omvärlden och förhindra vidare konkurrens i bådas fall faktiskt.
Men det moderna paret Mary Wollstonecraft och William Godwin fortsätter att bo i separata hus, om man är väldigt nära varandra. Och i augusti får William ett brev från sin höggravida fru som meddelar att nu har verkarna satt igång. Efter en långdragen förlossning föder Mary en dotter. Men moderkakan vill inte komma ut. Mary som föder hemma med bara en barnmorska blir nu tvingad att ta emot en läkare för att hjälpa henne. Och doktorns lösning är att utan bedövning skära ut moderkakan i bitar. Mary svimmar av smärta flera gånger. Men till slut meddelar läkaren att han är säker på att han har fått ut allt. William och Mary andas ut och gläds åt att allt gått bra åt sitt lilla barn. Men skadan är skedd. Läkarens otvättade händer för med sig bakterier som ger Mary en infektion. Och bara 10 dagar efter förlossningen dör hon på samma sätt som den älskade vännen Fanny en gång dött, i barnsängsfeber. Mary Wollstonecraft är en av sin tids största tänkare. Men hon skrev inte bara världsförändrande böcker, utan bröt också mot nästan varje regel som fanns om hur en kvinna skulle leva sitt liv. Och för det fick hon betala med sitt rykte.
Efter Mary Wollstonecrafts död så var Godwin helt förstörd och det sätt han hanterade sin sorg på var att han skrev en biografi över henne som var väldigt uppriktig. Och han tyckte inte att Mary Wollstonecraft kunde göra något fel, så att han dolde ingenting av hennes självmordsförsök eller kärleksförhållanden eller så.
Boken blir en megaskandal och Mary Wollstonecraft pekas ut som både sköka och dåre. Ingen kommer längre ihåg vad hon har skrivit och tänkt, bara hur osedligt hon har levt.
Ganska lång tid framöver så dominerade den bilden och det innebar att nästan ingen vågade hänvisa till henne. Egentligen är det inte förrän på 1970-talet när kvinnorörelsen börjar bli intresserad av sin historia som Mary Wollstonecraft får en position som hon har idag.
Mary bestämde att trots att hon var kvinna hade hon rätt att själv avgöra sitt eget öde. En då helt radikal ståndpunkt. Hon var en briljant teoretiker med tankar som hörde hemma i en modernare värld, men var ohjälpligt fast med sin kropp i en tid där liv och död avgjordes av något så banalt som att tvätta händerna. Mary Wollstonecraft krävde ett liv som innehöll både frihet och kärlek. För kärleken fick hon betala det slutgiltiga priset. Men hennes tankar svävar vidare som en ovärderlig del av den moderna filosofin. Hon tände ljus i upplysningens mörka hörn, att kvinnor inte sågs som fullvärdiga människor. Och innan begreppet ens fanns var hon en feminismens förmoder. Mary Wollstonecraft dör allt för tidigt, men lämnar efter sig en ny Mary. Dottern som föds får bära hennes namn. Och hennes berömmelse kommer till och med att bräcka mammas. När hon gifter sig får hon namnet Mary Shelley. Och hon är skaparen bakom den allra mest klassiska skräckromanen, Frankenstein. Men det är en annan historia.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Navid Bavi, Mårten Andersson och Nils Svennem Lundberg. P3 Historia görs av Munk.
P3, Sveriges Radio.